Kan nämna några ord om var jag kommer ifrån och var jag bor någonstans. Jag bor i Stockholm tillsammans med min familj, en plats och en kommun som heter Tyresö. Jag vet inte om ni känner till Tyresö, sydost om Stockholm. Och vi har bott där i 17 år och vi konstaterat alldeles nyss. Det kändes som vi nyss flyttade dit. Åren går fort. Men kommer ursprungligen från Närke, från vi har bott i Örebro väldigt många år. Och där i Närke har jag mina rötter. Det här med sången och musiken har följt mig hela mitt liv, kan man säga, ända sedan tonåren. Och det har blivit mitt jobb helt enkelt. Jag blev väldigt tidigt intresserad av musik och utbilda mig som musiklärare. Jag förstod att det här måste jag få syssla med. Och efter många år som musiklärare, jag jobbar på musikhögskolan i Örebro, så drog Gud mig in i det här med att vara ute och resa på heltid. Och sjunga och spela. Och ämnet för min sång har alltid varit att på något sätt förkunna och förmedla den tro som Gud har lagt ner i mitt hjärta. När jag var i de här tonåren, ni vet, så var det väldigt mycket som hände i vår församling och den kyrka där jag var med. Vi var ett stort ungdomsgäng och vi hade väldigt mycket roligt tillsammans, men det fanns också ett djupt allvar och en längtan efter, för det här som är dagens tema, att fördjupas i tron, växa i tron. Och det här, samtidigt så kom den här musikdrömmen in i mitt liv. Jag fick ta på en gitarr på ett läger och börja spela, och det var så fantastiskt kul. Och det kom så mycket musik liksom på den tiden, liksom det hände så mycket. Ni vet, det här pop- och rockvågen som kom på 60-talet, och så fanns det var väldigt spännande och väldigt mycket musik som attraherade mig. Och så fanns sången och musiken i kyrkan också. Strängmusiken och gitarrsystrarna och allt vad de hette. Och de kom in i andra örat, så att säga. Och pappa sjöng och spelade mycket i kyrkan. Så att musiken har följt mig och fyllt mitt liv väldigt mycket. Och sen i mitt liv någonstans, 30-35 års ålder, så upplevde jag att Gud drog mig på något sätt. Jag hade hållit på och spelat, och vi spelade i olika grupper och band. Och det fanns den där drömmen om att på något sätt uttrycka den kristna tron genom den här musiken som Gud hade lagt ner i mitt hjärta och i min lust och glädje. Och sen hade vi på med olika band och grupper, och det var en väldig våg utav kristen musik på 80-talet. Det fanns väldigt mycket grupper som reste runt, och det fanns mycket festivaler, och det var en väldig, man säger, hype. Det var väldigt upphåsat, och vi var en av de här grupperna som höll på och reste runt. Men mitt i allt det här som var runt omkring, så kände jag att Gud gjorde någonting i mitt liv. Han drog i mig på något sätt. Och det var inte så enkelt. Det var en väldigt tuff tillvaro vi levde. Jag var pappa och make, och vi hade hem och hus och jobb att sköta. Och sen var det här spelandet och resandet och den här drömmen. Så till slut så insåg jag att om inte allt ska gå i kras, om inte jag ska, så måste jag lägga ner den här drömmen. Det måste bli ett slut på det här spelandet. Och när jag tänkte den tanken till slut och insåg att det måste ske, så märkte jag ju också i mig att det var något som betydde väldigt mycket för mig, det här med musiken. Och att väldigt mycket av mina egna ambitioner och tankar låg i det. Och som också fick dö på något sätt när vi la ner den här gruppen som vi hade 1987. Och det var jobbigt. Och det var ganska, vi hade ganska tufft i våran familj och sådär. Och det, ni vet, den känslan av att man, hur man än gör så räcker man inte till. Jag kände mig väldigt frustrerad. Och jag var nog också lite sur på Gud för att, ja men du skulle ju fixa det här, du skulle ju ordna det här. Jag skulle ju få, jag skulle ju spela till din ära och vittna om dig. Och så blir det så här på något sätt. Den känslan fanns inom mig. Och, men jag förstod, jag måste, han är den enda. Jag brottades med Gud. Jag var som Jakob, ni vet. För Jabboks van. Jag släpper det inte med mindre än att du välsignar mig. Och det var väldigt kaotiskt på många sätt. Även om livet rullade på sig i mitt inre var det väldigt, väldigt jobbigt. Jag kämpade väldigt mycket. Men jag bad den här enkla bönen, ni vet. Gud, hjälp mig. Förbarma dig över mig. Om och om igen. Och så märkte jag så småningom att livet tog en annan vändning. Det var som att ett land som var översvämmat av vatten. Det var liksom kaos. Och ur det här så började det sakta en ny grönska växa fram. Ett nytt liv, en ny gemenskap med Gud. Och en erfarenhet i djupet av mitt hjärta. Av trygghet och tillit till honom. Gud är en klippa. Det vi sjunger om, det vi läser om, det vi ber i med saltarorden, det är inte bara ord, utan det är verklighet. Det David hade erfarit, det blev också min verklighet. Du ställde mina fötter på en klippa, du gjorde mina steg fasta. Du la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skedde på ett märkligt sätt i mitt inre under de här åren. Och den där erfarenheten av tillit och till Gud har följt mig sedan dess. Och präglat mitt liv. Och gjort att jag har... musiken fick en ny ton, kan man säga. En ny, kanske inte musikaliskt, det tror jag inte. Utan det var innehållsligt. En ton av lovsång och tillit till Gud. Och det har jag burit med mig sedan dess och det har format allt jag har gjort. Min resa. Och det jag tänkte dela med mig lite mer av här nu är några tankar om det här med lovsången. Du kanske inte tänker om dig själv att du är någon sångare och lovsång, det måste man sjunga. Men jag tror att det finns en djupare lovsång som handlar om våra liv. Hur våra liv kan sjunga. Och Gud vill plantera en sång, en ton i ditt liv. Som får genljuda där du går fram, där du lever. Och som får bli en sång till Guds ära. Det är så mycket som vill ta plats i våra liv. När vi talar om lovsång och tillbedjan så handlar det ofta om Gud. Och vi tror att det är någonting som hör den trons värld till. Men i en mening så är det här med tillbedjan är ju egentligen vad är det som styr våra liv? Vad är det vi ger det yttersta inflytandet i över våra liv? Vad är det jag öppnar mig med för som får styra mina tankar? En kristen vet ju vem man tillber och varför. En kristen har sagt ja till Gud och öppnat sig för hans son Jesus Kristus. För allt vad Gud har gjort genom skapelsen, genom sitt folks historia om sonen som har sändit till oss. Och att vara kristen är att säga ja till Guds tankar om världen. Att låta Guds ord i Bibeln få vara det som är min sanning. Som är min tillflykt och mitt hopp. Och genom tron och dopet så blir vi införlivade i Guds liv. I hans verk, i hans lidande, hans död och uppståndelse. Och det blir min djupaste identitet. Det är därför vi kan ha ett kristet hopp. Jag får ta del av det som Gud har gjort för mig i Jesus Kristus. Jag får bli ett barn till den högste. Och när jag säger ja till honom, när jag låter döpa mig, så flyttar hans heliga ande in i mig. Jag blir bebodd av Gud, som kyrkofäderna sa. Tanken svindlar. Det finns en sång i vårt hjärta. Någon har uttryckt det som att är du en kristen, är du ett vandrande lovsångskapell. Vi har en sång som pålar fram i vårt inre, en lovsång till Gud. Ofta är vi ändå liksom, vi glömmer bort det här. Vi har en tröghet i oss människor. Vi hamnar ofta i inåtvändhet. Gud vill väcka oss till den här lovsången om och om igen. Och vi får be med de här orden i en känd psalm. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Och vi får till och med be: Gud, gör mitt liv till en lovsång till dig. Jag tror inte vi klarar av det i egen kraft. Richard Foster, en känd kristen författare, han påminner oss om att det är vår uppgift att placera fröet i en jordmån där det kan växa. Sen tar Gud hand om växten. Vilan och livet i Gud kommer ur ett val. Genom att förvalta vår tid, genom andliga vanor, utsätter vi oss för det goda inflytandet i våra liv. En vän till mig har skrivit så här: då man ber med saltarens ord får man finna sig i att ideligen lova och tacka Gud. Det är djupt hälsosamt. Bibeln utgår ifrån att människan är mest sig själv när hon ärar Gud. Dess böner bygger på en insikt. Till hela sin existens är människan beroende av en större och godare vilja. När den insikten drabbar en så slås man av förundran. Ser man inte längre än till sig själv så lovsjunger man inte Gud. Lovsången är ett uttåg ur vår inkrökthet i oss själva. Det är människans adelsmärke att hon är skapad för att njuta av Gud. Inget mindre än det högsta goda kan tillfredsställa oss. Och därför är det en så bra övning med lovsång och tacksägelse för att komma ut ur vår självupptagenhet. Till den frihet som Gud har lovat sina barn. Någon har uttryckt det som så att lovsång är helig självförglömmelse. Helig självförglömmelse. Det är ju inte ett ord man använder varje dag precis. Att glömma bort sig själv för någon annan, för Gud. Det öppnar oss. Det öppnar ett rum i våra liv som Gud kan fylla. Wilfrid Stinnesen, en munk och välkänd kristen författare, han har skrivit i en av sina böcker att i jubel och lovprisning får människan en oanad kapacitet att ta emot den helige ande. Det är precis som att när vi vänder oss helhjärtat till Gud, glömmer bort oss själva för honom, så öppnas ett utrymme i oss som han kan fylla. Och det märkliga är att när han fyller det utrymmet i oss med sin ande, då blev vi mer än någonsin oss själva. Vi blir mer mänskliga, vi blir varmare, vi får ett större lugn och en frid i våra liv. Gud vill fylla oss, och när vi lovprisar honom och öppnar oss för honom så kan han göra det. Då finns det där utrymmet i oss. Anders Pilts, en annan kristen författare, han har skrivit de här tillspetsade orden: I mig själv är jag ett foster, en ihopkurad tumsugare som söker tröst i min självömkan utan begrepp om världen runt omkring. Genom tillbedjan rätas jag ut, upprättas, kan se ut, se uppåt, stå upprätt. Linnea Hofgren skriver, men Gud är saligheten, sälj den som det förstår. Synd är att missa målet. Att göra någonting som inte är Gud till Gud. Synden lurar oss att tro att något annat än han kan tillfredsställa oss. Avgudarna i Gamla testamentet vi läser om. Som Israels Guds folk förfaller till gång på gång. De höll aldrig vad de lovade. Man längtade efter att få handtag på tillvaron, få kontroll på tillvaron. Därför var man beredd att offra till de här avgudarna. De var påtagliga, de var konkreta. Men de höll aldrig vad de lovade. De gav bara tomhet. Men Gud som är den levande guden vill fylla oss med liv, med verkligt liv. De här sakerna som vi öppnar oss för och som vi lätt tillber och som vi ser är så stora i vårt land. Man söker bekräftelse, man söker trygghet, man söker bekvämlighet. Pengar, sex och makt talar man om som såna här storheter som styr våra liv. Och alla såna här saker är goda i sig, men de blir farliga när de blir det som vi lever för. När de blir det som får styra våra liv. Bara en har den platsen, ska ha den platsen i våra liv. Det är inget fel på begären i sig. Vår längtan, vår törst. Det är bara det att begären är vända åt fel håll. Gud har skapat den för att han kan och vill fylla den. Magnus Malm skrev så här i Dagen för några år sedan. Lovsången utmanar de falska gudarna i våra liv genom att bekänna den levande guden. Han som ensam är värd vår djupaste lojalitet och tillbedjan. När den lovsången befrias från sin kokong av världsfrånvänd trivselkristendom och går i offentlig närkontakt med de makter som gör anspråk att äga och styra våra liv, har den en sällsam sprängkraft. Jesu mor, Maria, hon är havande. Hon går till sin kusin Elisabet. Och de här två kvinnorna förstår vad Gud har gjort i deras liv och gör i deras liv. Så sjunger Maria en triumferande lovsång till den högste, han som störtar härskare från deras troner och upphöjer de ringa. Den här sången, den bär oss också i de svåra perioderna i våra liv. Den har en förmåga att öppna väg mitt genom mörkret. Det står om Jesus att han sjöng lovsång. När de var på väg till Oljeberget, när han visste att hans lidande och död stod för dörren, så sjöng han ändå lovsången tillsammans med sina lärjungar i det judiska påskfirandet. Och det står om Paulus och Silas, och vi läste, Mattias läste från Filipperbrevet, när de satt i fängelset i Filippi, när de var, Gud hade kallat dem dit och de hamnade i fängelse. De borde vara arga på Gud. Men de sitter där nere i fängelsehålan i mörkret och sjunger lovsång mitt i natten. Då öppnar Gud fängelsets dörrar. Och de får vara med om en sällsam ingripande från Gud själv. Vad gjorde de? De var trogna i sin lovsång och sin tillit till Gud. De visste att omständigheterna var inte den yttersta sanningen, Utan Gud har den yttersta makten. Jag står fast i lovsången. Och så tror jag det är för väldigt många kristna över jorden idag. Lovsången är överlevnadsspråket för den kyrka som inte har något annat att hoppas på än Gud själv och hans eviga löften. Och kanske är det för att vi har det så bra och bekvämt som lovsången så lätt fanar hos oss. Vi har en tendens att halka in i det som man kallar för light-kristendom. Något man har på ytan, det här försanthållandet, men som inte går på djupet i våra liv. Gud längtar efter att ha med hela oss att göra. En präst som heter Anders Petter Sjödin, han har skrivit i en av sina böcker: om vi är ett folk inte bara parfymerade utan impregnerade av Kristusdoften, kan vi vara med och impregnera en nation och ett samhälle med Guds närvaro. I en mätt kyrka falnar lovsången, i en hungrig kyrka växer den. Och så är det så med lovsången att den är inte berör bara, eller att den är inte för trostarka bara, utan den är för alla, och den är för alla omständigheter i livet. Och jag beskrev alldeles för en stund sedan hur det var för mig i en period av livet när den enda bönen jag orkar be var: hjälp, Herre, förbarma dig. Och den guden som vi vänder oss till, han vänder den här bönen till lovsång. Det är så gott att veta att väldigt minst 50%, kanske 70% av saltarens salmer är klagosalmer. Och ändå kallas den boken för Tehillim, lovsångsboken. Vi får säga som det är till Gud. Vi får klaga. Men det Gud vill är att vi ska komma till honom. Inför honom kan vi komma med allt vår nöd. Komma med all vår besvikelse. Om det är på saker som har hänt och som det är på människor, vad det är. Nämn det för Gud. Var uppriktig för honom. Gud älskar ett uppriktigt hjärta, står det i psalm 51. Men en liknöjdhet och likgiltighet, den som vänder Gud ryggen, kan han inte göra någonting åt. Men all vår klagan kan han och vill han vända till lovsång. Läs om det i psalm 30, Saltaren till exempel. Du klädde av mig sorgens dräkt och utrustade mig med glädje. Han utrustar oss med glädje. Han vänder sorgen till glädje. Han vänder Kyrie, Herre förbarma dig, till gloria, ära till Gud. Det är okej att vara frispråkig. Bibeln är det, så varför ska inte vi vara det? Säg som det är till Gud. Ibland får vi vänta på svaret. Ibland tar det tid, men Gud hör bön. Stå fast, stå kvar. Säg det som är sant om Gud. Och ljuset kommer tillbaka. När hans ljus får lysa in i våra liv, när vi kanske har gått igenom en period som har varit svår och kämpig, så upplever vi att allt är som förr, men ändå inte. Det är som att Gud har fått större utrymme i våra liv och våra hjärtan har en större förundran och tro på honom. En större trygghet, en större närvaro. Så får vi be att Gud får förvandla våra liv till den här sången. Jag ska avsluta predikan med att sjunga en sång som är Texten är skriven av en kvinna som heter Linnea Hofgren. Jag nämnde henne förut. Hon var en kvinna som var prövad i sitt liv. Hon var sjuklig hela sitt liv. Hon låg på olika institutioner. Fick hjälp av människor och på olika sätt. Var så svårt prövad. Om man läser hennes levnadsteckning så tänker man att kvinnan måste vara bitter. Men det var hon inte. Hennes brev och hennes texter vittnar om ett sällsamt ljus. Och en frihet och en tillit till Gud som är märklig. Men hon var en bönemänniska. Och det är som att det här umgänget med Gud fick verkligen genomlysa hennes liv.